Hör dagens heliga evangelium som också är predikotext. Från Johannes evangeliets första kapitel, från vers 45 till 51. Och vi lyssnar i Jesu namn i det heliga ordet. Filippus fann Natanael och sa till honom: Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom: Från Nazaret? Kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade: Kom och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: Han är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom: Hur kan du känna mig? Jesus svarade: Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom: Du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sedan sa han till honom: Jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be fortsättningen på den psalm vi sjöng. Gud, lär oss lyssna och förstå och öppna våra hjärtan så att ordets helga rikedom ej blir för oss till straff och dom. Låt oss betänka det var stund och bära dig i hjärtats grund och så i tro och kärlek rätt dig prisa. Som har ordet gett. Amen. Vi firar apostlardagen idag. Men det är inte apostlarna som är i centrum. Det talas mycket om apostlarnas vittnesbörd, men den som är i centrum är Jesus. Det är honom vi ska se på. Filippus inbjöd sin vän Natanael att komma och lära känna Jesus. Kom och se. Detsamma ska vi göra idag. Vi inbjuder till att komma och se Jesus. Vem är han? Vi ska se på Bibelns vittnesbörd om honom utifrån tre synvinklar. Han är inte hög i världens ögon. Han som profeterna vittnar om. Och han som är Gud i evighet. Det första är då, han är inte hög i världens ögon. Natanael hade verkligen ingen hög uppfattning om Jesus. Kan något gott komma från Nazaret? Det var den tidens uppfattning om nazareerna och galileerna. Nazaret var en oansenlig stad i Galileen. Men det var just där, i denna oansenliga stad, som Jesus växte upp. I Jesajas julevangelium läser vi i kapitel 9, vers 2. Det folk som vandrar i mörkret ska se stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Strax innan definierar Jesaja vilket område det här gäller. Hedningarnas Galileen. Just den här tiden när Jesaja profeterade det här drabbades det här området av ett fruktansvärt lidande. Den assyriske kungen kom terroriserade, kan vi lugnt säga, med de värsta medel som man hade till förfogande och som inte långt efter det som vi har i vår tid. Eller som kanske är ännu värre. Och snart så fördes folket bort till fångenskap, till Assyrien. Det var ett fruktansvärt mörker över landet. Folket bodde verkligen i dödsskuggans dal. Nazaret var en liten by i det här avsideslandet. Kan något gott komma därifrån? I Jesaja 53 omtalas Jesus som en spädplanta, ett rotskott ur torr jord. Han hade ingen yttre fägring, Det var inte med stöd av sitt yttre eller med sin status i samhället som han skulle göra sitt livsverk. Han skulle tvärtom vara föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. I adventssalmen sjunger vi: Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Dock ondskan han förfärar i all dess stolta makt. Nya testamentets vittnesbörd om Jesus tar starkt fram den här kontrasten mellan makten och ringheten. Jesus har verkligen makt, all makt i himlen och på jorden, men han framträder i ringhet. Han rider inte in i Jerusalem på en vit häst utan på ett åsneföl. Han låter sig inte frestas av djävulen att falla ner och tillbe honom för att komma åt besittningsrätten till jorden. För den har han redan. Jesus kallas på många ställen Davids son. Eller David själv. David var också ett exempel på en som blev utvald, inte för att han lyste på något särskilt sätt, utan med sin ringhet. Isai hade 7 söner. När Samuel kom för att utvälja en till kung, så fick den ena efter den andra passera. Och Gud sa till Samuel: Nej, det är inte han. Och när 6 söner hade kommit fram, frågade Samuel: Har du ingen fler son? Isai sa: Jo, den yngste, men han vallar ju fåren. En simpel syssla. Så fick han bli den utvalde och smordes till Juda kung och Israels kung som helhet också. Så här är det också med Herrens sändebud, apostlarna. De var enkla olärda fiskare från Galileen, inte alls ansedda i samhället. Därför trodde man på pingstdagen när de talade främmande språk att de var berusade. Också idag är det så att de kristna som håller fast vid Guds ord blir hånade och förlöjligade. Så här står det i 1 Korintierbrevet 1 från vers 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Sen till det andra, han som profeterna vittnar om. Filippus introducerade Jesus med orden: Vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Var har Moses skrivit om honom och vad? Jo, vi kan läsa i 5 Mosebok 18 hur Gud beskriver honom för Mose. Jag ska låta en profet lik dig uppstå den bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Vad säger då profeterna? Vi kan först påminna oss om att psalm 22 innehåller en mängd anspelningar på Jesus i hans yttersta lidande på korset. Till exempel det förtvivlade ropet i vers 2. Min Gud, varför har du övergett mig? Och i vers 19, 17 framåt. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Det här hade ännu inte blivit en verklighet för Filippus och Natanael när de mötte Jesus. Däremot kände de mycket väl till profetian i 2 Samuelsboken 7. När David får höra av profeten Natan: När din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv. Jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Det här gällde ju i första hand Davids son Salomo. Men Salomo blev inte kung till evig tid. Inte heller hans efterkommande. Salomo föll i svår synd. Och Gud måste straffa honom. Det var inte ett synligt rike som han fick regera, som den här kungen skulle regera, som profeten Natan talar om. Utan det var ett andligt rike. Nådens rike. Han skulle regera genom att utlämna sig själv i yttersta fattigdom, svaghet. Genom att ge sitt liv i döden skulle han ge åt oss rätten att leva med Gud i evighet. Det här berättar Jesaja om så tydligt i kapitel 53. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Också Jeremia profeterar hur han skulle bli vår rättfärdighet. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig delning växa upp på David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren, vår rättfärdighet. Det var utifrån sådana här ställen som judarna tänkte sig att Messias, den smorde, skulle vara en kung som skapar ett yttre fridsrike på jorden. Han ska befästa makten och Israel ska bli stort igen. Så ville man också tolka profeten Hesekiel, som i 34 kapitlet skriver: Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Natanael insåg att Jesus var en kung. Men månne han visste eller tänkte att hans rike inte skulle vara av den här världen. Jesu lärjungar trodde under hela den tid de vandrade med honom och till och med efteråt när Jesus hade uppstått, att Jesus skulle grunda ett nytt Israel på jorden, ett stort och mäktigt rike. Men det var genom sitt liv, genom att offra sitt liv, som Jesus skulle bli en herde för sitt folk. Jesus förklarade profetiorna när han talade om sig själv som den gode herden i Johannes 10. Det var han som skulle komma som den nya David. Han skulle förbinda det sargade, återupprätta det som fienden hade rivit sönder. Han skulle göra det genom att själv låta sig hånas och torteras och lida den mest fruktansvärda död som människor i sin ondska har tänkt ut. Det gjorde han på grund av våra synder. Hela världens synd träffade honom, som när man fokuserar solens ljus i en brännstråle, oerhört het. Den brännstrålen drabbade Jesus på korset. För vår synd, din och min synd, drabbade honom tillika med alla synder som människor har gjort. Från Adam till den sista människan på jorden. Vilket fruktansvärt straff. Det här gjorde han för att vi skulle stå rättfärdiga inför Guds domstol. Det var om honom som profeterna talade. Han skulle bli den som återupprättar riket. Guds rike, där vi ska få vara med av nåd. Och så det tredje. Han som är Gud av evighet. Den mäktiga slutversen i vår text lyder: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Vi kommer här att tänka på Jakobs dröm i Betel, när han flydde från sin bror Esau. Han såg en hög stege som var rest mellan himlen och jorden, och Guds änglar gick upp och ner för den här stegen. Himlen har nu öppnats. Guds nåd mot människan förkunnas för hela världen. Att vägen till himlen öppnades visades också när Jesus dog. Då rämnade förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, och uppenbarade det allra heligaste. Det allra heligaste symboliserade himlen. Det hade varit oåtkomligt för människor innan Jesus kom, men genom hans verk, hans offer, är det öppet för vilken som helst att in i det helgaste gå. För blodet har runnit och världen är frälst. O, syndare, akta därpå. Människosonen omtalas i Daniel 7. I min syn om natten såg jag och se, en som liknade människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Då Jesus gav sin missionsbefallning innan han lämnade sina lärjungar, hänvisade han till det här, när han sa att han har fått all makt i himlen och på jorden. Han gjorde också en tydlig hänvisning till Daniel, när han sa om sin andra ankomst, att när ni ser förödelsens styggelse som Daniel profeterade om, då är tiden nära. Och i det sammanhanget nämner han sig själv som människosonen. Det är han som visade sin storhet inför apostlarna. Det är han som vi har med oss idag. För oss gäller orden idag lika väl som för Natanael. Kom och se. Lär känna honom som har sett dig så som han såg Natanael och kallade på honom när han satt under fikonträdet. Han kallade dig till sin lärjunge troligen redan innan du alls minns det, när du blev döpt. Det är för att du inte ska gå förlorad i en mörk, osalig evighet, i mörker och död, utan för att du ska leva med Jesus. Och du ska också få leva med hans apostlar som har vittnat om det här för oss. Du ska få ett namn som Gud kallar dig med när han kallar dig på den yttersta dagen. Och det namnet, det vet bara Gud. Och det är för att du ska vara hans egen, leva under honom i hans rike, tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom han har levt och dött och uppstått för oss, lever och regerar i evighet. Har du tappat bort honom i ditt liv, då ska du lyssna medan det heter idag. Imorgon kan det vara för sent. Har du inte kommit till Jesus här i tiden, är det för sent när han kommer tillbaka, när människosonen kommer på himlens moln. Men idag bjuder han: kom och se. Kom till mig alla ni som arbetar och är betungade. Jag ska ge er ro. Amen. Tack, kära Herre Jesus, för att du har kallat oss var och en. Tack för att vi får vara dina för allt, tack vare allt det som du har gjort för oss. Hjälp oss så att vi lever tillsammans med dig. Att vi inte glömmer bort dig, föraktar ditt ord, utan söker oss till dig var dag, där vi har dig i ordet och i gemenskap kring dig. Så får vi be dig om den nåden att du håller vad du lovar. Du ska vara med oss varje dag in till tidens slut. Amen.